Sara Öberg.
God morgon och god lördag, P1-morgon här. Strax mer om de nya Epstein-filerna som släpptes i USA igår kväll. Och här hemma ser vi en stor ökning av flickor som skadar sig själva. Stark längtan i indiska familjer att skicka barnen till Europa. Det blir lättare nu med nya frihandelsavtalet. Och så är det Mello, premiär för årets tävling. Och vi har med oss Sveriges Radios barnjury om kvällens startfält. Jag heter Pia Fridén. Välkomna. Vi börjar i USA alltså och de nya dokumenten om den avlidne sexbrottslingen Jeffrey Epstein som släpptes igår kväll. Och för en stund sedan pratade jag med vår USA-korrespondent Simon Isaksson om reaktionerna på materialet.
Ja, men det finns absolut ett intresse i USA kring det här. Sen är det ju 3 miljoner sidor, 2000 filmer, 180 000 bilder och återigen väldigt mycket som är maskat som har släppts. Så jag tror att eftersom det här är mycket, ett mycket större material än de tidigare gångerna det släppts grejer så, och folk vet med sig nu att det är mycket att gå igenom och ta tid innan man får svar på olika frågor, så är kanske hetsen, eller vad man ska säga, lite mindre nu och man är lite mer tålmodig, ska jag säga.
Och vad har kommit ut från dokumenten så här långt då?
Ja, men det dyker upp många olika namn på kändisar som folk reagerar på. Men det som också alltid är viktigt att komma ihåg i de här sammanhangen är ju att det är återigen totalt nu 3,5 miljoner filer där det kommer dyka upp namn. Det betyder ju inte automatiskt att namnen som figurerar är brottslingar, utan man kan ju dyka upp i de filerna av andra anledningar också. Men det som flest nog håller utkik efter just nu och fortfarande, det är ju kopplingen mellan Epstein och USAs president Donald Trump. Och här är det särskilt ett dokument som väckt uppmärksamhet under tiden här i USA sedan det här släpptes. Och det är för att de här dokumenten också under ett par timmar försvann från justitiedepartementets hemsida innan de sen dök upp där igen. Och i de här dokumenten så riktas olika anklagelser mot Trump. Overifierade sådana, oklara varifrån de kommer, men det är anklagelser mot Trump som FBI ändå har antecknat och gjort en lista på. Och att de här dokumenten har försvunnit och sen dykt upp igen från justitiedepartementets hemsida, det har ju väckt en del frågetecken här i USA. Och sen också då att justitiedepartementet, värt att nämna här, att de också har gått ut och sagt att det kan vara i alla de här dokumenten felaktiga och sensationella uppgifter om Trump som inte stämmer, som finns med i de här släppen.
Vad är det för anklagelser som riktas mot Trump?
Ja, just det här handlar om sexuella anklagelser som ringts in till en tipslinje som polisen haft öppen när de utrett Jeffrey Epstein. Men återigen så betonas det också här i amerikansk media när man pratar om det här att det är overifierade anklagelser som man inte har kunnat få bekräftade på något sätt.
Har det kommit några reaktioner på de filer som har släppts nu?
Ja, många olika reaktioner. Alltså på sociala medier såklart så delas det ju olika stycken runt om från alla de här dokumenten och saker och ting som folk reagerar på. Alltså, det är också återigen det här att mycket har censurerats eller maskat som också gör att folk undrar vad det är som gömmer sig där bakom. Todd Blanche som är biträdande justitieminister i USA, han har sagt att man har strykit över massa saker nu för att skydda offer framförallt. Han har sagt att ingenting censurerats för exempelvis rikets säkerhet. Men eftersom det är bara massa svarta rutor över det som är överstruket så är det ju svårt för folk att veta vad som finns där. Så det väcker ju reaktioner. Och sen väcker också reaktioner att många av offrens namn och uppgifter ändå finns med bland de här sidorna, trots då att justitiedepartementet jobbat mycket längre än vad de egentligen skulle med att gå igenom och censurera dokumenten.
Simon Isaksson, vår korrespondent i USA, hörde vidare. Vidare så till Spanien där det nu gått drygt en vecka sedan den svåra tågolyckan som orsakade minst 43 människors död och över 120 skadade. Den här händelsen har utlöst en stor politisk debatt. De spanska myndigheterna får massiv kritik för bristande underhåll och ansvaret läggs på regeringen Sanchez. Frågan är så infekterad att en minnesceremoni som planerades till idag till och med har skjutits upp. Och med oss nu Daniel Ekblad, frilansjournalist i Madrid. God morgon Daniel.
God morgon.
Hur är stämningen i landet nu någon vecka efter den här svåra olyckan?
Ja, tågolyckan fortsätter vara ett stort ämne i nyheterna här. Så sent som igår steg dödssiffran från olyckan i Adamus till 46. Då en kvinna som var ombord på ett av de tågen dog på intensiven i Cordoba. Men som du säger så blir diskussionen här allt mer politisk kring den här olyckan.
Har det varit begravningar och så?
Ja, i torsdag så höll två separata begravningar, en i Huelva och en i Madrid. Där deltog oppositionen men inte regeringen. Så det är också ett tecken på att den här frågan håller på att bli rätt så infekterad. Det är förstås regeringen anklagas för att inte våga ställa sig framför de här offren på grund av diskussionen kring den här olyckan.
Och även myndigheter har fått kritik om att det finns brister i underhåll av tågrälsen till exempel. Hur låter den kritiken?
Ja, det är ju oppositionens främsta verktyg nu i den här debatten. De menar att regeringen har underlåtit att uppfylla sitt ansvar att underhålla rälsen. Fokus ligger på en rälsfog som brast vid den här olyckan. Man har inte gått ut med någon definitiv orsak ännu, men det pågår flera parallella utredningar för att ta reda på vad det egentligen var som orsakade den här olyckan, om det var försummelse från regeringen eller ifall det var en mycket otursam händelse.
Och den här kritiken mot regeringen och myndigheterna, finns det något fog för den?
Ja, delvis finns det i alla fall fog så långt att lokförarfacket SEMAF planerar en 3 dagar lång strejk. De menar att de inte har fått gehör för sin kritik för rälsens skick. Däremot så försvarar transportminister Oscar Puente sig. Det är han som fungerar som en åskledare för regeringen i den här frågan. Han försvarar sig med att man visst har satsat tillräckligt med resurser på rälsens underhåll. Men det här är ju frågor som fortfarande är öppna.
Så skulle du säga att det finns fog för den här kritiken som riktas mot myndigheterna?
Ja, alltså det är väldigt svårt att säga. Som sagt, ett annat tecken är också att höghastighetstågarna kör med sänkt hastighet här i Spanien nu på grund av osäkerheten kring det här. Det förekommer flera förseningar, så tiden får helt enkelt visa för oss vad det egentligen finns för fog bakom den här kritiken.
Vad vet du, eller vad tror du om att kritiken kommer att leda till några åtgärder?
Ja, i infrastrukturen kommer det nog säkert att leda till någon slags åtgärd. Det brukar ju sådana här stora olyckor göra, att man ser till att det inte ska kunna hända igen. Vad gäller politiskt så är det ju också intressant att se hur regeringen påverkas av det här, ifall det slutar med att transportministern tvingas avgå, som vi såg efter översvämningarna i Valencia då regionpresidenten tvingades avgå. Men det här kommer nog att, den frågan kommer vi att få svar på sen när vi vet mer kring orsakerna, tror jag.
Och hur är det med oron för fler olyckor? Finns det en sån?
Till en början så skulle jag ha sagt att man generellt inte är orolig att sätta sig på ett tåg här, och folk fortsätter ju nog att resa med tåg här. Det känns inte som en så stor grej, det har ju gått en tid sedan olyckan och de kör med nedsatt hastighet och så vidare. Men det är klart att den här debatten som har blivit mer polariserad kring den här olyckan har gjort att man kanske tänker en extra gång.
Det säger Daniel Ekblad, frilansjournalist i Madrid. Tack så mycket.
Tack.
När frihandelsavtalet mellan Indien och EU presenterades tidigare i veckan så var ökad mobilitet en av punkterna, alltså att indier lättare skulle kunna resa till Europa för arbete eller studier, och detsamma för europeer som vill till Indien. Och det här är en hjärtefråga för den indiska regeringen, för i många familjer finns en stark önskan att skicka sina barn utomlands. Även unga vill bort från krävande föräldrar som ska bestämma allt. Det här säger en ung kvinna som vår korrespondent har träffat.
Indian parents tend to dominate a lot in their children's lifestyle and especially the choices they have to make, be it your education or the lifestyle or even partners, because arranged marriages are quite common here in India.
Indiska föräldrar är dominerande och vill bestämma över barnens livsval oavsett om det handlar om studier, livsstil eller partner. Sindhu M är uppvuxen i staden Bangalore i södra Indien, en plats som ofta kallas för Indiens Silicon Valley. I hennes familj är alla utom hon läkare eller ingenjörer.
I told them that I want to choose commerce, but there was a lot of noise around the family. Okay, why did you let her choose commerce?
Jag sa åt dem att jag ville läsa företagsekonomi, och det ledde till mycket diskussioner. Föräldrarna försökte övertyga henne om att först studera vetenskap i 2 år innan hon bestämde sig. Men till slut gav de med sig.
Students go through a lot of pressure. You are told that there are only 2 paths to make your life beautiful and settle down. So that's either you become a doctor or an engineer.
Unga utsätts för stor press och får höra att det bara finns 2 vägar i livet. Antingen blir man läkare eller ingenjör, berättar Sindhu M. De här 2 yrkena öppnar dörrar för arbete utomlands och en lön i dollar, pund eller euro, lyder argumenten. Detta innebär att konkurrensen om utbildningsplatserna är mycket hård. Få lyckas komma in på de prestigefyllda IIT-skolorna, alltså Indian Institutes of Technology, utan hamnar istället på högskolor med varierande rykte.
I am a software engineer. But surprisingly, I almost had no math in my entire undergrad.
Jag läste till mjukvaruutvecklare, men hade överraskande nog nästan ingen matematik under mina kandidatstudier, berättar Shiva Ramakrishna. Nu skulle han gärna vilja studera vidare i Europa och Sverige. Många indiska högskolor kritiseras också för att vara alltför fokuserade på teori, men inte lära studenterna hur kunskapen ska tillämpas i praktiken. Faktum är att många indiska studenter inte anses vara anställningsbara efter avslutade universitetsstudier, utan behöver gå olika trainee-program först. Hur hänger då detta ihop med Indiens rykte om att producera många duktiga ingenjörer? Shiva Ramakrishnan svarar på frågan om han var anställningsbar efter sin examen.
I would, not based on my degree though, just software development on my own. And that's what most people do here, is that they study and then they go home and they work on their projects or something that they want to do, which actually turns out to give them the opportunity than the degree itself.
Ja, det tycker jag nog, men inte på grund av min examen, utan tack vare mitt eget mjukvaruprojekt. Och så är det för de flesta här. De pluggar, men sen går de hem och arbetar på det de vill göra, som i slutändan skapar karriärmöjligheterna, säger han. De som har resursstarka föräldrar eller kan få stipendier försöker istället åka utomlands för att på det sättet säkra en bättre framtid. Brist på kvalificerade arbetstillfällen har varit en politisk fråga under lång tid och ännu en faktor till att många vill emigrera. Därav regeringens strävan att få till visumlättnader och andra avtal med så många länder som möjligt. Inte minst efter att Donald Trumps hårdare visumregler omintetgjort många indiska familjers planer. Där blir Europa och Sverige, som å sin sida behöver ingenjörer, ett alternativ. Både Sindhu M och Shiva Ramakrishnan har fått praktik hos det svensk-indiska IT-konsultbolaget Indpro. De får träna på problemlösning och hur man driver företag.
We have Wednesday fikas. When I already know a bit of Swedish as well.
Vi har onsdagsfika och jag har lärt mig lite svenska, säger Sindhu M, som hoppas få åka till Sverige på en kortare resa. Hon säger avslutningsvis att det finns ett skäl till att många unga indier så gärna vill studera eller arbeta utomlands.
I think half of it is because they want to make a career lifestyle. I think other half is to get away from their parents so they can live their own life.
Hälften handlar om att de vill göra karriär. andra hälften om att få komma bort från sina föräldrar och leva sitt eget liv, menar Sindhu M. Naila Salim, Bangalore. Antalet unga flickor som skadar sig själva ökar kraftigt enligt nya siffror från Socialstyrelsen. Det ska vi prata om nu. Men varför har självskadebeteende bland unga tjejer skjutit i höjden och hur kan man bryta den här utvecklingen? Lina Agin i Karlstad, som idag är fri från sitt självskadebeteende, är med oss nu. God morgon, Lina.
God morgon.
Du skadade dig själv i drygt 10 år men har varit fri från det nu ungefär lika många år. Idag är du 34. Vad tänker du om att det är så många som skadar sig själva? Så många tjejer?
Men jag tycker det är ju väldigt oroande att det liksom fortfarande pågår en förhöjning av det. Och att vi inte går åt rätt håll.
Om du skulle berätta hur det var för dig?
För mig så var det ju ett sätt för mig att hantera mina känslor. Och allting som kommer där. Och det är liksom... Vi behöver hitta liksom de primära känslorna bakom varför vi skadar oss själva. Och det handlar ju inte om liksom uppmärksamhet eller någonting sånt där. Utan det handlar ju om en önskan för att minska det inre lidandet. Och jag hade väldigt mycket skam och ångest över mitt liv.
Mm. Det, för de som inte har skadat sig själv eller som inte har någon i sin närhet som har gjort det, det är kanske svårt att förstå att ångesten försvann när du gjorde dig själv illa. Går det att förklara på något sätt?
Jag försöker förklara lite som att jag orkade inte leva, men jag ville inte dö. Och då var ju självskadan ett sätt för mig att få slut på de här tankarna och känslorna. Och att vara familj då, så är ju, eller närstående, så kan det verka som att man vill ha uppmärksamhet. Ja.
Vad var det som fick dig att sluta? Skära dig? Skada dig?
Det var ju när jag fick min diagnos och jag fick rätt hjälp ifrån psykiatrin. Men det fick jag ju inte förrän jag hade varit på akuten och flertal gånger. För självskadebeteende.
Vad är det för diagnos?
Emotionell instabil personlighetssyndrom. Så det handlar väldigt mycket om instabila känslor. Och sånt brukar visa sig ganska tidigt i åldern. Bland flickor.
Men du blev hemskickad från akuten när du kom dit med dina skador.
Ja.
Vad sa de till dig? Vad tänkte de att det var för fel?
Ja, det var en väldigt bra fråga. För jag blev aldrig inlagd efter att jag hade varit på akuten. Och jag blev liksom lämnad.
Mm. Det berättar Lina Agin, som idag är fri från sitt tidigare självskadebeteende. Med mig här i studion Hanna Salin, som är klinisk psykolog och docent vid Karolinska institutet med inriktning just på självskadebeteenden. God morgon.
God morgon.
Vad tänker du om Linas berättelse?
Ja, jag tänker att den är en klassisk berättelse, och att jag blir lite ledsen att Lina typ 5 gånger har sagt att hon inte sökt uppmärksamhet. Jag blev väldigt ledsen över att hon känner att hon behöver förtydliga det.
Är det någonting som man tror alltså?
Ja, nej, men det är ett vanligt stigma som ofta de här patienterna bemöts med, och vilket gör att, jag menar, hela sägningen är ju att du gör det här för att få uppmärksamhet, är ju att man inte tar personen på allvar. Och det tycker jag är väldigt tråkigt. Eller jag förstår att det är många som blir bemötta på det sättet. Men det är väldigt, väldigt, väldigt sorgligt. För precis som Lina beskriver, så fyller ju självskadebeteende en känsloreglerande funktion. Och de flesta som självskadar berättar inte det för någon. Utan det är ju ett sätt att försöka att inte vara till besvär. Att inte belasta andra med sin oro eller nedstämdhet eller sådär. Så att jag tänker att det är väldigt synd att vi...
Är det huvudorsakerna bakom självskadebeteende?
Ja, det finns ju många olika skäl till självskada, men den liksom ändå den funktion som man har sett i forskning och som många patienter ju också bejakar, det är ju att det fyller en känsloreglerande funktion. Det vill säga att genom att skada dig själv så så kan du minska rusande tankar, svåra känslor, känslor av avstängdhet, rastlöshet, uttråknad, sorg, ilska. Du, liksom, du skär bort känslan istället för att behöva vara i kontakt med den. Så att ofta är ju behandlingar, precis som Lina beskriver, för att minska självskada är att lära sig att vara i kontakt med de svåra känslorna som föregår självskadan. Mm.
Mm. Går du att säga någonting om vilka som skadar sig? Är det, någon, är det framförallt unga tjejer eller...?
Ja, alltså jag skulle säga att självskadebeteende är ett transdiagnostiskt problembeteende. Det finns överallt. Det finns i alla åldrar, i alla grupper. Och både från allt ifrån den svårast sjuka personen med kanske svår psykossjukdom eller annan allvarlig psykisk sjukdom till den duktiga flickan som kanske har en ätstörning eller... har ingen psykiatrisk diagnos, men som självskadar för att funka, för att kunna koncentrera sig, för att stänga av svåra känslor. Så det finns överallt, men självskadebeteende är ju som vanligast under tonåren och adolescensen. Så att då är det ju en peak där alla möjliga utagerande beteenden ökar bland ungdomar, både våldsbeteenden och annat. Men självskada är som vanligast under tonåren.
Men hur vanligt är det?
Ja, det är väldigt vanligt och det verkar också tyvärr vara ökande, precis som vi är inne på här.
Varför tror du att det ökar?
Varför? Ja, det är ju 10 000 kronors frågan som är svår att besvara. Men om jag får gissa lite fritt, eller om jag tänker på alla patienter jag träffat och vad som kanske ändå utmärker den gruppen, och likaså... vissa studier, eller ett flertal studier visar ju på att man är mer ensam, man har färre vuxna, vettiga kontakter, man har kanske sämre kontakt med sina föräldrar, ett mindre känslomässigt stöd runt omkring sig. Och jag tänker att, och vi har ju också en avrustad skola där det finns väldigt få extra vuxna som kan lyssna, som kan lägga märke till, jag ser att du ser lite nere ut idag, vad har hänt? Eller den här typen av mellanmänsklig kontakt som jag tror i mångt och mycket kan stilla just de svåra känslorna som många inte får hjälp med då, utan istället behöver skära bort helt enkelt.
Så förutom då att vuxenvärlden ska vara mer uppmärksam och inkännande, vad krävs för att vända den här utvecklingen?
Ja... det är en jättebra fråga. Att vända den här utvecklingen med ökande självskador. Ja, jag tror... sen är ju förstås också sociala medier, tänker jag, som är också en del.
På vilket sätt?
Det verkar ju ändå vara så att om det går trender på TikTok med hur man ska skära sig med hjälp av en pennvässare, så ökar också självskadan, i alla fall tillfälligt. Så att det är klart att när sociala medier förespråkar eller pekar på att det här är ett sätt att hantera sig själv, så är det klart att det påverkar också. Men jag tror också att självskada är så pass smärtsamt så att du måste ha ordentligt med ångest eller må ordentligt med dåligt för att kunna få fastna i det, tänker jag. Vad behöver vi? Jag tror att vi behöver liksom mer att tillåta känslor ta större plats i vårt samhälle, att det är okej att må dåligt, att det är okej att ha svåra känslor, att inte ha den här lyckokravet på sig, att mer samhörighet, gemenskap, aktiviteter som man kan göra tillsammans som känns meningsfulla, snarare än kanske så höga krav på individualism och så som så många unga idag kämpar med.
Vad finns det för hjälp att få då om man drabbas?
Ja, men det finns ändå ganska så mycket hjälp att få. Problemet är ju att den är liksom lite oorganiserad, hjälpen. Den ska ju finnas, du ska ju kunna söka vård på din primärvårdsmottagning eller inom psykiatrin, beroende lite på hur svårt det är. Det finns också internetförmedlad behandling för ungdomar med självskadebeteende som också syftar till att nå ut till flera. Och det finns en del behandling. Vi behöver utveckla mer behandling och som är mer tillgänglig inom BUP. Men det finns vård. Sök hjälp och ja, man får fråga helt enkelt på den mottagning där man hör hemma.
Så om man då förälder upptäcker att ens barn skadar sig, vad ska man göra? Och vad ska man inte göra?
Ja, det är bra om man kan. Man blir ju förstås förfärad, jätteorolig och rädd och kanske arg om man som förälder upptäcker det. Att försöka att inte ta ut det på barnet utan försöka kanske samla ihop sig lite och försöka prata lugnt med barnet om vad det kan vara som de tänker att de försöker lösa med hjälp av självskadan. Och om man tillsammans kan försöka hitta andra sätt. Så försök att vara lugn, att försöka förstå varför barnet gör det och hur man kan hjälpa barnet att göra någonting annat.
Mm. Lite kort på slutet, det här att det faktiskt ökar. Kan det ha blivit en trend? Man hör att andra gör det och så gör man det själv.
Det är ett lite för enkelt svar, tror jag. Jag tänker absolut att jag tror att man kan få det som ett förslag, att man provar det kanske någon gång. Men här pratar vi ändå om, det här är ju unga flickor som har sökt vård på akuten för självskada. Det är inte några lindriga självskador då, utan då är det ju sånt som behöver läkar eller medicinsk vård. Så att jag skulle inte tro det, nej. Det är något annat.
Tack så mycket, Hanna Salin, klinisk psykolog och docent vid Karolinska institutet, och tack också Lina Agin som vi hörde först här och som idag är fri från sitt tidigare självskadande beteende. Då ska vi få lite nyheter från Ekot med Sara Öberg.
8% av väljarna har förtroende för Centerpartiets nya ledare Elisabeth Thand Ringqvist enligt januarimätningen från Indikator, där Per Oleskog Tryggvason är opinionschef.
Här är Thand Ringqvists första mätning, och likt tidigare debutanter så ser vi att hon kliver in och är relativt okänd bland väljarna, och det är 8% som har förtroende för henne. Anna-Karin Hatt satt inte särskilt länge på posten, men hon hade betydligt högre förtroendesiffror.
I USA har delar av statsapparaten stängts ner igen. Senaten röstade igenom ett budgetpaket i natt, men det kan godkännas av representanthuset först på måndag. Departement som migrationspolisen ICE sorterar under har fått sin budget tryggad i 2 veckor. I Gaza uppges minst 12 palestinier har dödats i israeliska attacker enligt uppgifter från sjukhus där, rapporterar nyhetsbyrån AP. Attackerna uppges ha riktats mot en lägenhet i Gazas stad och ett tält i Khan Yunis.
Och då fortsätter P1 morgon. God morgon, du som just vaknat. Strax om gripandet av journalister i USA. Och i dagarna är det 1 år sedan skjutningarna på Risbergska i Örebro. Och bland anhöriga till offren finns en misstro till mördarens motiv. Och ikväll börjar Mellofesten. Hör Sveriges Radios barnjury om första omgångens bidrag. Och varför skänker man bort hela sin förmögenhet till kulturprojekt med senaten och filantropen Barbro Orscher, som nyligen fått Svenska Akademins finaste pris, är vår gäst. Ja, det tidigare CNN-ankaret och journalisten Don Lemon som greps av federal polis i USA har nu släppts, men brottsmisstankarna finns kvar. Gripandet av Don Lemon och en annan journalist skedde 2 veckor efter att de bevakat en demonstration mot den federala polisen ICE i Minneapolis, där demonstranter tog sig in i en kyrka och avbröt gudstjänsten. Erik Larsson, talesperson för organisationen Reporter utan gränser, välkommen till P1 morgon.
Tack.
Ja, Don Lemon har nu släppts, men misstankarna står kvar. Vad tänker du om det?
Nej, men det är ju tragiskt att se hur en demokrati håller på att rasa samman så här fort. Alltså det här är bara, man måste se det här gripandet i ett större sammanhang. Donald Trump, han är ute på ett korståg mot medier, och nu håller det här korståget på att gå in i en ny fas. Han har tidigare ändrat reglerna för Pentagon, så nu har nästan alla etablerade medier lämnat Pentagon, där man inte, och till och med Fox News har lämnat Pentagon för att man inte kan vara kvar under de här villkoren. Och innan det här gripandet så var det också andra journalister som attackerades i Minnesota. Det var en frilansfotograf som blev pepparsprayad, fick väldigt bryskt behandlat. Så att det här är bara förlängningen av ett större krig mot medier som Donald Trump har startat sen första dagen i han tillträdde som president.
Men just den här CNN-journalisten då, Don Lemon, vad är det han ska ha gjort?
men han ska ju då ha, han rapporterar ju i den här kyrkan, och då ska han ha bland annat ha hindrat, blockerat en dörr, och han ska ha liksom varit aktiv, mer eller mindre attackerat de som var i den här kyrkan, hävdas det. Problemet med den här anklagelsen, det är ju att man ger sig egentligen inte på journalistiken, utan man hävdar liksom att han får fortfarande bara rapportera, men han får inte vara där. Och det vanliga sättet, i demokratier så ser man ju oftast journalister som observatörer, personer som är på plats för att berätta om vad som händer. Men här klumpas han liksom ihop med demonstranterna och andra. Han var i den här kyrkan och rapporterade, ställde frågor till båda sidorna och sände på sin kanal då, helt enkelt sådär. Så att det är jätteproblematiskt liksom att man använder den här typen av åtalspunkter för att han ska, för att få honom fälld helt enkelt.
Och enligt justitieminister Pam Bondi så greps Don Lemon direkt på hennes order. Vad tänker du om det?
Ja, det visar ju att man är mer intresserad av att gripa journalister än att ställa de agenter som har skjutit ihjäl demonstranter till svars. Det är ju, jag ser det som sagt som en förlängning av det korståg som Donald Trump är ute mot medier.
Om du skulle utveckla det, hur ser pressen ut mot medier i USA idag?
Men det är ju otroligt svårt. Man stäms av Trump, och man riskerar att få sitt sändningstillstånd indraget. Vi ser också hur Donald Trump, han har allierat sig med en massa tech-oligarker som har samma politiska uppfattningar som honom, och har en väldigt stor kontroll över informationssystemet i USA. Men inte bara i USA, utan det här informationssystemet påverkar ju även oss här i Europa. Elon Musk till exempel, som äger plattformen X, han ägnar i genomsnitt 3 gånger per dag till att twittra nedsättande om medier och uttrycker ungefär samma kritik som Donald Trump. Och då blir ju liksom hela det globala mediasystemet ett offer egentligen för den här, det här korståget som Trump är ute i nu.
Om du skulle säga någonting kort om vad Reporter utan gränser kan göra för att stötta journalister i USA?
Nej, men vi gör ju en massa såklart. Alltså, vi backade en stämning som New York Times gjorde mot Trump tidigare. Vi försöker uppmärksamma alla sådana här fall. Vi lyfte precis innan det här hände, så lyfte vi just de här 6 reportrarna som attackerades bryskt av federala agenter i Minnesota. Och vi försöker bara varna folk för att den här utvecklingen i USA går otroligt snabbt nu, och vi måste hålla koll på det.
Tack så mycket, Erik Larsson, talesperson för organisationen Reportrar utan gränser. Nästa vecka är det 1 år sedan massskjutningen på Risbergska i Örebro. Sorgen är fortfarande påtaglig i stan, inte minst bland anhöriga till offren. Men trots att polisen tidigt presenterade sina slutsatser om att motivet bakom attacken var självmord, så finns det fortfarande de som spekulerar om andra motiv 1 år efter dådet. En av de som försöker förstå varför dådet inträffade är Naiva Deeb i Örebro. Hennes son Salim Iskef var 1 av de 10 offren som dödades under massskjutningen.
I vardagsrummet i lägenheten i Örebro är det dämpat. Flera bilder på Salim Iskef hänger på väggarna. En bild står på ett bord i ett hörn. Runt bilden står änglastatyer, blommor och tända ljus. En minneshörna som stått i 1 år. Salims mamma Najwa Deeb och hans syster Hanan berättar om sorgen som aldrig slocknat. Smärtan är som första dagen. Det har gått 1 år, men för oss har tiden stannat där. Vi lever kvar i den dagen, i väntan, i ovissheten, säger de. Salim var en av 10 personer som dödades i massskjutningen på Campus Risbergska. Polisens slutsats var redan tidigt i utredningen att gärningsmannen agerade av självmordsskäl, kopplat till långvariga personliga motgångar och inte av ideologiska eller rasistiska motiv. Najwa Adib säger tidigt i intervjun att hon fortfarande söker efter svar. När jag påminner om hur polisen ser på motivbilden börjar hon snabbt ställa en rad detaljerade frågor om varför gärningsmannen agerade på det ena eller på det andra sättet och varför polisen gjorde vissa saker och lät bli att göra andra saker under och efter dådet. Och mellan frågorna hejdar hon sig själv flera gånger och säger: vi människor är spekulativa. Jag frågar mig själv och frågar varje dag, varje timme, varje stund. Varför hände det här? Varför? I Örebro möter jag många som säger samma sak som Najwa, att de inte får ihop det. Habib Dilmak är talesperson för den syrianska kulturföreningen i Örebro. Föreningen har över 2000 medlemmar och den har varit involverad i hur samhället har hanterat den här händelsen. Habib säger att frågan om motivet fortfarande lever.
Visst finns det en frustration och den finns ju där också för att 10 människor fick sätta livet till. Och man har ju så svårt att köpa att nej, men nu går vi bara vidare och det är som det är.
Och i kommunikationen med medlemmar och lokalsamhället lyfter föreningen vad polisen har sagt om motivet, säger Habib.
Vi försöker ju inte liksom delta i spekulationen, men vi måste låta folk få prata och tänka och tycka och uttrycka sina känslor. Det måste vi alltid göra. Lite allmänt så känns det ju hur människor tycker och tänker och liknande, att det här är ju inte avslutat ännu.
Samtidigt betonar han att föreningen har varit noga med att inte fastslå någon egen sanning.
Vi har ju varit måna om att inte göra det här till bestämma oss för vad som har hänt. Eller om det var rasistiskt eller inte rasistiskt eller något liknande. Utan vi försöker ta ett ansvar och acceptera den information som finns och som är på riktigt.
Henrik Dahlström är biträdande polisområdeschef i Örebro län och hade en ledande roll i insatsen.
De frågorna har ju funnits på bordet från första dagen, de spekulationerna just kring motivbilden. Därav har den varit väldigt viktig för oss att utreda.
Han påpekar att utredningen inte visar några tecken på rasistiska eller ideologiska motiv.
Ja, men det är klart att det är tråkigt att vi inte då har kunnat lämna en bild som är så pass tydlig så att den blir förståelig eller i alla fall att man kan acceptera och gå vidare med den. Men vi har gjort vad vi har kunnat helt enkelt och vi har försökt att verkligen presentera det som vi har i vår utredning kring de här delarna.
Och på frågan om hur svårt det är att kommunicera i en sån här händelse svarar han.
Ja, det är en exceptionell händelse och det är klart att det är inte enkelt, det har inte varit enkelt för oss att få fullständig förståelse för alla delar i händelseförloppet.
Habib Dilmak på Syrianska kulturföreningen säger att han också ser polisens svårigheter, inte minst med tanke på sociala medier där rykten sprids snabbt.
När vi väl sitter och diskuterar och liknande så händer det att människor tar upp information. Och när man frågar vart den informationen kommer ifrån, då hänvisar han till TikTok och Instagram och så vidare.
Han säger att mycket av misstron drivs av desinformation.
Och det är därför vi känner att oj, det här är livsfarligt om informationen är helt fel. Och det är den väldigt ofta. Människor beter sig på ett visst sätt på sociala medier och liksom vill få ut sitt budskap och tar inte ansvar för egentligen vad man sprider.
Men trots misstron och den stora sorgen som händelsen förde med sig vill Habib Dilmak lyfta en annan aspekt av hur befolkningen i Örebro agerade.
Örebro slöt ju upp. Örebro hjälpte varandra. Örebro öppnade upp sina dörrar. Folk liksom började värna om vänskap och kärlek. Händelsen var väldigt tragisk, men det har ju spridit sig en värme ändå.
För Najwa Adib och hennes dotter Hanan är vardagen fortfarande väldigt tung efter förlusten av Salim Eskef. Det här går inte att läka. Jag är en mamma som har förlorat sitt livsstöd. Jag bor i samma lägenhet, jag lagar samma mat, men den smakar inte längre så som den har gjort en gång i tiden.
Äkel.
Tack och tomma bara med kläder.
Och Pet Morgons reporter här, det var Reven Tjecho. Ja, jag tänkte att vi skulle få lite ljud där. Så vi kommer i stämning här inne. Oh!
Lampan lyser.
Lampan lyser, det betyder att vi hörs i radion.
Wow.
Wow. Oh. Ja, vi ska alltså snacka Melodifestival. Den drar ju igång ikväll och den första deltävlingen den hålls i Linköping. Och några som redan lyssnat och skaffat sig en åsikt om artister och låtar, det är Barnjuryn, Sveriges Radios Mellopod. Och nu har jag de medlemmarna i den här i studion. Iri Britton Cavaco, 9 år. Och 10-åringarna Otto Alm och Harry Pettersson.
Ja.
Välkomna hit.
Tack.
Tack så mycket.
Ni kommer ju följa Melodifestivalperioden noga och släppa en podd inför varje deltävling.
Mm-hmm.
Så frågan är nu, hur laddade är ni?
Jätteladdade.
Jätteladdade.
Jätteladdade. Hur känns det i kroppen?
Pirrigt.
Ja. Det blir jätteroligt.
Pirrigt och roligt.
Vad är det som är så bra och kul med Melodifestivalen? Vad säger du, Ivy?
Att det händer så här varje år och man har någonting att se fram emot hela tiden. För att det brukar oftast vara bra låtar och bra show och sådär.
Mm. Vad säger du, Otto?
Jo, men jag tycker det är väldigt roligt när man liksom sitter i soffan och är så spänd på vem kommer att gå vidare, vem kommer inte gå vidare, vem kommer vinna. Och så liksom är man så spänd. Jag hoppas liksom att den som jag gillar ska gå vidare.
Men ni är ju 9 och 10 år. Hur gamla var ni när ni började titta på Mello? Vad säger du, Harry?
Jag var typ 5 kanske, tror jag.
Jaha. Minns du den liksom första, vad det var som gjorde att du blev fast?
Nej, inte direkt. Men mamma kom och bara, ja, nu är du nog tillräckligt stor för att få se det här jätteroliga programmet. Och så började vi kolla och så tyckte jag att det var jätteroligt med låtarna och allting. Och så har jag börjat göra det mer.
Började ni också när ni var 5?
Nej, kanske lite yngre.
Oj!
Ja. Typ 3 eller 4.
Kommer du ihåg?
Nej, jag kommer inte ihåg första gången. Men jag minns en av de första gångerna. Det var när Tusse var med.
Mm. Har ni någon favorit Mellolåt från tidigare? Vad säger du, Otto?
Oj, det kanske är Brandsta City Släckers med den här Kom och ta mig långt härifrån.
Långt härifrån. Långt härifrån. Ja, ni andra då? Favoritlåt?
Jag gillar Tusses låt Million Voices.
Ja, den är fin. Den är lite svårare att sjunga.
Ja.
Ja. Harry?
Jag gillade Gresula med, vad heter den nu igen?
Believe Me något.
Ja, just Believe, Believe Me. Det var jättebra.
Mm. Men det var Gresula förra
året? Ja, det var förra året.
Ja. Årets tävling då, vad tror ni om programledarna om vi börjar där? Gina Dirawi och Hampus Nessvold, vad säger du?
Jag vet inte ens vilka det är, så jag kan inte säga.
Nej, vet ni vilka det är?
Ja.
Ja,
ja, lite.
Hon var väl med i Bäst i test förra året, Gina Dirawi.
Tror du att det blir bra med det här programledarparet?
Ja.
Vad tror du, Otto?
Ja, men jag har ju hört min kompis prata mycket om den här Hampus Nessvold. Mm. Han verkar gilla honom.
Mm. För det är ju Therese i kassan.
Ja, just det. Det är han.
Det, ja, det visste
det,
jag.
Det är en komiker. Mm.
Så men, jag tror det kommer bli ganska roligt.
Då hoppas vi det. Om vi ska ta låtarna då, som ska tävla ikväll. Ni har ju tjuvlyssnat på dem. Och vi är lite nyfikna vad ni tycker allmänt om låtarna i det här första startfältet.
De var väl bra. Alla var inte lika bra. Men Jacqueline och Aitins tyckte jag om väldigt mycket.
Ja, vad tyckte du om startfältet då?
Ja, men jag tyckte det var riktigt bra i år. Det var mycket som hände. Bra låtar. Och vissa har gjort bra comeback från ganska länge sedan också.
Harry, är det ett bra låtar?
Allihopa? Ja, det är jättebra låt.
Jättebra till och med.
Inte... Alltså alla var inte riktigt i min smak, men väldigt många var det.
Om vi ska, vem tror du vinner då ikväll?
Vinner, alltså de två eller bara...
Ja, de som går vidare då.
Och jag tror faktiskt att Gresula och han Junior Lerin eller Gresula och A-Teens.
Mm. Ska vi lyssna på 18 då? Lite grann. Ja. Vad är det som är så bra med den här då, Harry?
Alltså den är lite techno och liksom typ lite elektrisk och pop, och det är det jag tycker att det ska vara.
Ja. Airi, vad har du, vilka låtar tror du går vidare? Eller vilken gillar du bäst?
Jag tycker mest om Jacqueline och 18, som jag sa innan.
Mm, och vad, har vi dem där? Någon av dem? Nej, de har vi inte plockat ut. Var det någon som tyckte att Gräsula?
Ja,
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 ganska bra.
Ganska bra.
Jättebra.
Ska vi lyssna på den?
Gräsula, ja, var jättebra.
Gräsula.
Otto, vad är det som är bra med den här då?
Ja, men jag gillar att det liksom är en liten blandning av rock och pop. Det gillar jag. Det är liksom svängigt och bra. Båda bra musikstilar som har blivit till en låt.
Mm. Ari, du tror på 18, eller?
Ja, men nu fick jag höra den igen. Då kanske jag höjer upp Gräsula lite mera. Ja. Jag tar bort det. Det är från den där bästa grejen.
Och Harry då?
Den här låten, jag tycker lite som Otto, att det är två stycken väldigt bra musikstilar, pop och rock, som slår ihop, och då blir det en väldigt bra kombo.
Mm. Men vilken låt tror du kommer att vinna då?
Gräsla eller 18. Mm. Tror jag kommer vinna.
Vad tycker ni om Juniors låta?
Ja, men den är ganska rolig tycker jag. Den var liksom rolig text. Han sjunger roligt, liksom, nästan rappar lite. Och en rolig melodi. Jag gillar den mycket.
Oj, 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 Copacabana boy. Jag vill ha skoj, Copacabana boy. Jag vill ha skoj, Copacabana boy.
Ja. Den här verkar ha fastnat. Den kan ni.
Ja, ja. Den sätter sig på huvudet.
Men tror ni att den kommer gå vidare?
Ja, kanske.
Kanske. Det var ju lite likt så här. Det var lite skojlåt som Kajs var förra året. Och sen så kommer man ju se på scen. Och det gjorde ju ett framsteg förra året med Kajs. Så kanske.
Kanske. Mm. Vad säger ni andra?
Ja, men jag tror också som Airi att om det är en bra uppträdande på scen, så tror jag den här har en stor chans att gå vidare.
Alltså jag tror att den här kommer komma till andra chansen. För att den är liksom lite som Kai. För att den är så här rolig och lite humor i låten.
Mm. Men ni ska ju få träffa Mellos hetaste artister också. Hur känns det, Airi?
Det känns ju spännande.
Otto, är det någon speciell som du ser fram emot att träffa?
Ja, kanske Bransa City Släckers, för jag gillar dem mycket.
Mm. Du då?
Kanske, vad heter han? Felicia, den gamla fröken Snusk.
Ja, hon vill ju också träffa.
Ja. Vad ska ni fråga dem om då?
Olika frågor, typ vem de tycker har varit bäst i Mello, vem de kanske känner bäst och så.
Mm. Ska ni kolla tillsammans ikväll eller?
Nej.
Bara inte det.
Mm? Ja. Men det blir en superkväll, eller hur?
Ja. Det kan bli en superduper kväll.
Tack ska ni ha alla tre. Airi Britton Cavaco, 9 år, och 10-åringarna Otto Alm och Harry Pettersson från Sveriges Radios Mellopod. Barnjuryn som kommer tycka till om varje deltävling och träffa årets artister. Och gäst i P1-morgon lördag idag är ett tungt namn i både svenskt och amerikanskt kulturliv med många titlar, statsvetare, diplomat, mecenat, filantrop, hedersdoktor vid både Göteborgs universitet och Karolinska institutet, och tidigare honorär generalkonsul i Francisco där hon bor med sin make. Barbro Osher heter hon, och nyligen fick hon Svenska Akademins stora pris, och tillsammans med sin man har hon donerat miljardbelopp till konstnärliga och medicinska ändamål.
Det började nog, det började faktiskt på sent 70-tal med att min man bestämde sig för att han hade alltså varit mycket kompetent och gjort, skapat en förmögenhet, och han sa i princip att man ska göra i livstiden det man kan, och det är väl, skulle jag vilja säga, vårt tema, att vi ger bort i livstiden, och efter mig kan det förmodligen fortsätta, men hans stiftelse, han är nu på sitt 99:e år och blir 100 2027, och då kommer hans stiftelse att ha gjort sig av med alla medel medan min pågår.
Och hur väljer du vad du vill ge pengar till då?
Alltså, jag startade min stiftelse, och det var inte bara jag, men den började 1996 därför att jag kände att det fanns väldigt stora behov, dels i USA för svenska amerikanska initiativ, college och annat, svensk-amerikanska museer till exempel. Så det var väl där jag började, men väldigt tidigt också med Scandinavian Department här på UC Berkeley. Så att det började stegvis, och sen utvidgade jag väldigt mycket till Sverige, till alltså, ja, alla möjliga institutioner av många olika slag.
Vad säger du nej till?
Ja, alltså primärt är det så att man kan inte söka. Ja, det är klart att jag säger nej. Jag säger nej på alla möjliga håll. Men man kan alltså inte söka medel från oss om man inte är motsvarigheten till en kalifornisk non-profit. Det vill säga en icke-vinstdrivande verksamhet. Och de flesta, ska vi säga, kulturella kulturinstitutioner är ju non-profit. Och det värsta här, skulle jag vilja påstå, är ju att opera, symfoni, alla kulturinstitutioner står med utsträckt hand, för de måste alltså skrapa ihop pengar för sin egen existens. Och det här tycker jag ju är helt vansinnigt egentligen. Men det finns många i Sverige som behöver extra tillskott, och det är väl där jag finns då.
Och vad är det du får ut av att skänka pengar?
Ja, god nattsömn.
Känner du dig som en lite bättre människa, eller?
Ja, det är en märklig fråga. Nej, jag ska säga att det är väl snarare så att jag är väldigt tacksam att jag kan. Mm. Och jag tycker liksom, om man har så ska man dela med sig. Det kan ju liksom, svepningen har ju inga fickor. Det är väl lika bra att hjälpa till på de håll där det behövs. Mm. Jag är ju väldigt glad att det finns många små teatrar och operasällskap och musiksällskap ute i bygderna i Sverige där jag förstår att de hade väl inte kunnat klara sig om man inte varit med och hjälpt till. Och det är ju faktiskt, en väldigt fin känsla.
Men filantropi på det sättet vi ser i USA med senater inom kulturen och forskningen och så vidare, borde fler välbärgade bidra i Sverige, tycker du?
Ja, det beror väl på vilka, ska jag säga, hur skattesitsen ser ut. Alltså här är det ju så att vi betalar viss skatt, men väldigt, väldigt lite. Och om jag ger till någon institution som jag ger privat, så får jag dra av det. Om man alltså privat ger till en så kallad non-profit. Och vi borde väl, om vi ska, jag säger alltid så här i Sverige, att stat och kommun ska stå för korsetten medan vi andra kan hjälpa till med plymerna. Det är ju inte så att stat och kommun, bara för att det finns filantropi, ska lägga av. Det är ju där, så att säga, själva grunden för att bygga upp Kultursverige ligger. Men man borde väl underlätta med att gå över så att säga avdragsmöjligheten och skattesatsen för stiftelser.
Och den som vi hörde här, det var Barbro Osher. Hon är mecenat och filantrop och bor i San Francisco. Och hon fick Svenska Akademins stora pris i december. Det allra finaste priset som akademin delar ut. Och det är femte gången det delas ut på ett århundrade. Och det var vad vi har att bjuda på den här lördagmorgonen från P1-morgon. Producent idag. Det var Marie Nilsson Boy, reporter Emanuel Tillberg och tekniker Nicky Prike. Jag heter Pia Fridén. Vi tackar så mycket för att ni har lyssnat. Nu blir det nyheter från Ekot och sen Spanarna, tror jag. Ha en fin helg så hörs vi på måndag morgon igen.